Jag tänkte faktiskt så få be dig om ursäkt ikväll. Och jag lovar dig, jag ska aldrig mera säga så. Lyssna nu. Den 17 februari, då ringde Kjell Broberg till mig och bad mig komma hit. Och då sa jag så här, jag har varit på den här konferensen så många gånger nu. Och ni ska inte hålla på och kalla gamla gubbar. Utan försök att kalla lite unga predikanter istället. Hörrni, var det på rätt ställe verkligen? Och då säger Kjell Broberg så här. Ja, sa han, Leif, det är inte dig vi kallar, utan det vi vill ha, det är din gåva. Det är den vi vill ha. Men du får gärna följa med. Så nu är Leif här och han har sin gåva med sig. Och den gåvan har jag arbetat med i snart 63 år. Och det som har följt mig under alla de här åren, det är kallelsen. Ingenting annat. Det är inte vad jag läst. Det handlar inte om filosofi och pedagogik. Utan det handlar om rösten som jag hörde när jag är 15 år gammal. Jag arbetar på Torsten Larssons efterträdare. Jag är charkuterilärling. Det var min pappa som hade skaffat det jobbet åt mig. Och när jag arbetar där en dag, så är affären tom på folk. Halva affären var speceri och halva affären det var charkuteri. Nu har vi hört telefonen, tack. Nu vet vi hur den låter. Och när jag finns där i den delen utav charkuteriaffären, så finns det ingen annan där. Varken min chef som var tysk som heter Heinz, och inte första expediten som hette Göte Gullberg. Jag är helt ensam i affären. Och vi levde i en tid då när vi hade en stor stark väckelse i den församlingen där jag tidigare hade blivit frälst. Mariestads fria baptistförsamling. Det var väckelse i stan och många människor blev frälsta. Man räknar med ungefär 100 stycken. Och evangelisterna som kom skulle stanna i 3 veckor. Men det blev 14 veckor. Då förstår du lite grann vad som hände. Och när jag finns där i affären så hör jag att någon ropar på mig. Och ropar med mitt namn, Leif. Så jag vände mig om och så tittade jag rakt in i den vita kakelväggen som är bakom mig. Och då sa rösten så här, du ska tjäna mig och jag ska ta hand om dig. Och jag trodde att jag hade blivit överandlig. För det talar man om i den här väckelsen. Att en del blev överandliga. Och jag visste inte vad det var och jag förstod ingenting av det. Skulle du veta hur det var i vårt hem så skulle du förstå mig lite bättre. Men jag gick ner för halvtrappan och så gick jag ner i kylrummet för att avslöja Göte Gullberg som skämtade med mig. Men han var inte där. Jag gick in på lagret bland alla sardinburkar, bland allt som fanns. Det var en stor speceributik och det fanns ingen där. Så jag gick upp i charkuteriaffären igen och tittade. Det var ingen där då heller. Och då hörde jag rösten en gång till. Jag såg ingen, men jag hörde den. Den kom från samma ställe och den var lika tydlig. Leif, du ska tjäna mig och jag ska ta hand om dig. Och jag vågar inte berätta det för någon. Jag tänkte, det här ska jag aldrig tala om. Men samtidigt så kände jag, det var någonting som fyllde mig med en stor förväntan. Tiden gick och jag fick förmånen att komma på en bibelskola i Örebro. Och jag skickades ut som provevangelist. Och det var man första året för att få komma tillbaka till andra året. Jag höll min provpredikan när den godkändes. Jag spelade lite grann på dragspelet och jag har aldrig varit någon mästare på det. Och jag sjöng så gott jag kunde och jag blev godkänd. Och så började 1956. Och då kan du själv räkna ut. Jag är 16 år gammal när jag lämnar mitt hem. Det var mycket smärta. Och jag fick inga välkomstord tillbaka igen. Och så blev det. Jag åkte iväg. Och jag åkte iväg utan någon teologisk utbildning. Jag kom till mitt första fält där det var stora krav. Mitt första vittnesbörd handlade om Lots hustru som såg sig tillbaka. Och jag visste, det kan jag aldrig göra. Och året efter så skildes mina föräldrar. Det som har burit mig under de här åren, det är inte bara livserfarenheter, utan det är kunskap som jag vågar påstå, det har kommit ovanifrån. Du ska veta det. Vi firade 57 år som gifta för inte så länge sedan. Vi har varit tillsammans nu i Mariestad i 20 dagar, min fru och jag. Vi har bott i våran husvagn och jag har besökt min gamla församling. En dag så sa Måt så här till mig. Ja, men han ringde väl i februari månad. Ja, han gjorde det, sa jag. Ja, vi åker hem på onsdag så åker du själv sen. För nu vill jag vara hemma. Men du, han ringde ju i februari månad, sa du. Och sen har du hållit på med texten hela tiden sen dess. Blir du aldrig färdig? Bertil Persson, vi blir aldrig färdiga. Vi blir inte det. Och därför så ska du få följa med mig på min lilla resa ikväll. Bara några dagar efter sen Kjell hade ringt. Då ringde man från en ö som ligger i Blekinge skärgård. Det har varit flera gånger. Kanske både 5 och 6 gånger och 7 gånger. Det var församlingens ordförande som ringde och sa. Du kommer väl på tältmötena i år? Nej, jag har inte tänkt det, så jag har varit hos dig flera gånger förut. Ja, men de här som du döpte förra gången i havet, de vill träffa dig. Och de här som blev frälsta gången innan, de vill också träffa dig. Så du måste ju komma tillbaka, begriper du inte det? Och kvinnan som jag döpte, det var något märkligt med henne. Hon var säkerligen mellan 55 och 60 år. Och hon sa så här, det var en kamrat som drog mig under vattnet när jag var barn. Jag var 7 år gammal. Och höll mig så länge under vattnet så jag höll på att dö. Hon förstod inte bättre. Och sen dess, sa hon, så har jag aldrig kunnat tvätta håret under en dusch. Utan det är alltid handfat. För jag kan aldrig komma under vattnet med huvudet. Och så hon anmälde sig till dop. Och hur det ska gå till, det vet jag inte, sa hon. För jag kommer aldrig att klara det. Och då sa jag, följ med mig in i bönetältet så ska jag visa dig. Och så tog vi församlingens ordförande, ställde där. Och sedan ställde du dig framför mig. Och så faller du rakt i hans armar. Så kommer han att ta emot dig. Och hon gjorde det. Dagen efter så var det dop i havet. Det var flera dopkandidater. Och jag döpte henne. Och när jag lyfte upp henne så sa hon så här. Det är så underbart. Kan du göra det en gång till? Alltså, förstår ni lite grann vad ett helande handlar om? Det som har plågat henne kanske nästan i 50 år eller mer. Det försvann. Och när vi arbetar med det här, då blir vi aldrig färdiga. Och därför så säger Paulus så här. Det finns 5 stycken tjänstegåvor. Vi ska skilja på tjänstegåvor och nådegåvor. Och tjänstegåvorna, det var profeten, det var aposteln, det var herden, det var läraren. Och sen då, vem var det sen, Geo Larsson?
Evangelisten!
Jag hörde inte vad du sa.
Evangelisten!
Ja, tack. Nu har vi alla hört det. Så nu har evangelisten kommit hit. Och min fru, hon var väldigt vänlig. När hon sa det här, blir du aldrig färdig. Och när jag höll på igår också och stängde dörren så sa hon så här. Men nu i alla fall är det väl klart. Nej, sa jag. Det är inte klart än. Men vi ska ta det på lördagskvällen. Vill du följa med? Det är Lukas evangeliet kapitel 13. Det är Johannes evangeliet kapitel 15. Det första, det är en liknelse. Det andra, det är en berättelse. Och då säger Jesus från vers 6 i det första kapitlet 13 i Lukas. Han säger så här. Det var en man som hade ett fikonträd som han hade planterat i sin vingård. Och han kom och sökte frukt på det, men han fann ingenting. Då sa han till sin trädgårdsmästare, i 3 år har jag kommit för att söka frukt på mitt fikonträd, men jag har inte funnit någonting. Hugg ner det. Hugg ner det. Men då svarade trädgårdsmästaren och så sa han så här. Låt det få stå 1 år till. Jag ska gräva omkring det. Jag ska gödsla det. Jag ska vattna det. Och kanske då nästa år så ska det bära frukt. Och gör det inte det, då får du hugga ner det. Alltså textens innebörd för mig, det var att det fanns någon som ville rädda det som ingenting var. Och det blev ju ingenting efter 3 år. Jag har funderat mycket på fikonträdet. Jag undrar, varför planterar man ett fikonträd i en vingård? Det hör egentligen inte hemma där. Men man gjorde det utav den orsaken att jordmånen var bättre i vingården än om fikonträdet hade fått växa vilt. Det är en av orsakerna. Det andra med fikonträdet, det är att det är ett mycket märkligt träd egentligen. För att först kommer frukten. Och sen genom skapelsens under så producerar fikonträdet löven. Som är så kraftiga och som är så stora så att frukten skyddas ifrån sol, ifrån storm och ifrån regn. Men frukten, den kommer först. Låt mig få gå vidare och säga så här. Det här fikonträdet hade sin sista chans. Och ni som är med mig ikväll och som åker med mig här, Rune och Ulla, ni vet att jag höll den här predikan hemma. Den har diskuterats mycket och jag tycker att det är bra när den gör det. Men jag har aldrig varit rädd som predikant att våga visa mig sårbar. Jag har fått många goda råd av unga predikanter. Du ska alltid vara på alert, Leif, för du ska alltid vara stark. Lämna aldrig ut någonting om dig själv, utan stå liksom på ordets grund hela tiden. Och det tror jag att jag gör. Men du vet att jag är en människa precis som du. Och när man är en människa precis som du så känner vi till ibland att det slirar lite grann. Och allt blev inte som vi hade tänkt. Och Paulus, han gick mycket, mycket längre. Jag vet inte, säger han, om jag fått det här för att jag inte skulle bli högmodig. För han berättade ju att han hade lyft till 3:e himlen. Och så säger han så här. Jag har fått en törntagg i mig. Det är djävulen som med sin hand slår mig i ansiktet. Och jag har bett vid 3 tillfällen. Ta bort törntaggen. Men han fick aldrig något bönesvar. Utan Herren sa till honom. Min kraft, den ska fullkomnas i din svaghet. Och när kraften skulle fullkomnas i svagheten. Så tror jag för varje gång så hände det någonting med den där törntaggen. Att det blev mindre och mindre. För det var väl så. Att såningsmannen, han gick ut för att så. En del föll vid vägkanten. En del föll på stengrunden. En del föll bland törnet. Och en del föll i den goda jorden. Och det gav stor frukt. 30% och 60% och till och med 100%. Det berodde säkerligen på jordmånen. Men om du går igenom lite grann av de här texterna, så kanske du ändå håller med mig att det som såddes vid vägkanten, det som såddes på den steniga grunden, det kanske i alla fall gav några strån, fast det står inte så. Men jag förmodar att det var någonting som ändå kunde sticka upp på den där steniga marken och kunde ge någonting, så att det kanske räckte till en gröt. Det är bara ett tänkande. Jag har inget bevis för det. Men det fanns en sak som inte gav någon skörd. Och det var det som såddes bland tistlar och törnen. Det står uttryckligen, det gav ingen skörd. Och det är det så här. När Gud arbetar med oss människor, så går han ofta långt tillbaka för att ta helandet hela vägen. För att vi undan för undan ska nå ett fullkomligare liv i Jesus Kristus. Nu är vi i Johannes 15. Och då säger Jesus så här att jag är det sanna vinträdet, säger Jesus i Johannes 15. Och min fader, han är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt, den skär han bort, alltså min far. Men varje gren som bär frukt, den rensar han, den gallrar han för att den ska bära mera frukt. Och går du igenom hela kapitlet, så ska du se att det talas om frukt vid tre olika tillfällen, men i olika skeenden. Och då fortsätter Jesus och så säger han till sina lärjungar så här. Ni, säger han, ni är redan rena i kraft av mitt ord. Alltså så fanns det en kallelsemedvetenhet i Jesus. Att det var han som utvalde oss. Och det var inte vi som utvalde honom. Det är det som är själva kärnan i den texten. Och läser du igenom texten, så talas det om frukt på tre olika sätt. Det talas om frukt, det talas om mera frukt och det talas om mycket frukt. Det var den bilden som Jesus hade. Men ni är redan rena för att ni har hört det här ordet. Och så fortsätter Jesus och så säger han så här. Om ni förblir i mig och jag förblir i er, då kan ni be om vad ni vill. Och det ska ske. Och så fortsätter Jesus. Och så går han vidare och så säger han så här. Men det är en sak som ni ska göra. Och ni ska älska varandra. Man kan inte älska någon mer. Man kan inte älska mer, säger Jesus. Än att man ger sitt liv för sina vänner. Och lärjungarna förstod inte allt, tyvärr. Och då säger Jesus att han skulle göra det. Men så fortsätter Jesus och så säger han, det jag säger igen, det är att ni ska älska varandra. Och gör ni det, säger Jesus, då är ni mina vänner. Och därför säger Jesus, jag kallar inte er längre för tjänare. Jag kallar er för vänner. För tjänaren vet inte vad hans herre gör. Men ni är mina vänner och därför ska ni få veta allt. Men älska varandra. Det är själva ingressen i den här texten. Eller i de här texterna som jag ska vara med och servera ikväll. Och säkerligen en del imorgon kväll också. Och nu ska du få tre stycken ledord. Som du kommer att få nytta av med de här texterna. Det första, det är förtröstan. Och tycker du som är ung, förtröstan, vad är det för någonting? Så låt mig byta ut och säga, det är samma sak som tillit. Man kan lita på någon, det har med förtröstan att göra. Det är det första ordet. Det andra ordet, det är överlåtelse. Det tredje ordet, det är uthållighet. Och i de tre bitarna så lever jag mitt liv just nu. Därför att man tycker att det finns en del bitar som man har liksom gått igenom på olika sätt i en utveckling. Men uthålligheten, det är liksom sista biten som är den viktigaste biten. Så jag har kommit hit nu med min gåva. Och jag har kommit hit med den gåvan som jag har levt med i många, många år. Och den gåvan har jag använt på Mälarbanan där jag har arbetat nu som informatör. Jag skulle vara i en månad. Det var veteranpoolen som anställde mig. Men jag har varit nästan 2 år. Det är klart att visst kan jag Stockholm med tanke på 20 år i en taxibil som extra chaufför. Så visst kan jag Stockholm. Men så jag kan inte människorna. För möter du 100 000-tals människor på denna jättestora station som 200 VP, alltså veteranpools anställda, arbetade på. Då förstår du att då är det mycket folk. Vi hade rulltrapporna som vårt första uppdrag som ständigt krånglade och som ständigt bråkade så folk fick gå ner och folk fick gå upp. Och irritationen, den blir ju värre och värre för varje vecka och varje månad som går. Och montörerna, de jobbade natt och dag, men det fanns inga reservdelar. Man måste alltså tillverka dem först för att kunna få dit dem. Och när de äntligen kom dit så maldes de sönder därför att rulltrapporna överlastas. Utav människor. Det är 280 000 på Odenplan. Och det är mer än 500 000. Nu talar jag per dygn. På Stockholm City. Och i den röran har jag varit. Och i den röran har jag gått igenom. Liksom en ny fostran. Med tålamod och människor. Och återigen tålamod. Och där. I de där sammanhang. Har jag också mött människor. Lyssna. Det var en arbetsledare och så var det Kurt. De kom till mig en morgon. Vi har upprop 5:30 på morgon. Jag ska åka buss, pendeltåg. Jag måste gå upp 3 för att hinna fram. Och så sa de så här. Vi har mött en man här som sa någonting åt oss. Och vi vet inte vem det var. Han bara gick förbi. Och när han gick då började vi att gråta. Jaha, sa jag. Fick ni så mycket skäll? Nej. Men vad sa han då? Jo, han sa så här. Vet ni om att Jesus älskar er? Och vi visste inte vad vi skulle säga. För att vi har aldrig hört det förut. Och sen tittade vi lite grann. Och han försvann och vi såg honom aldrig mer. Känner du honom? Nej, jag gör inte det. Ja, men hur kunde han säga så då? Jo, det var därför att han hade Jesu person inom sig. Och när han hade Jesu personlighet inom sig så önskar han er pensionärer en bra dag. Och du vet, står man nästan 8 timmar och får sitta 2 gånger på ett pass. Som kallas för bensträckare och 30 minuters rast. Och vara ständigt övervakade. Då förstår du lite grann att det kan vara skönt att få en kärlekshälsning. Vi går vidare i texten. Men hur ska man då förklara förtröstan? Ja, Jeremia han gör det så bra i kapitel 17. Och han säger så här. Den som förtröstar på Herren eller har Herren till sin förtröstan. Han är lik ett träd. Som är planterat vid vattenbäckar. Och så kommer fruktan. Men trädet har ingen fruktan. För kommer det en dålig period. Och en dålig sommar. Så står det att det bär frukt i alla fall. Står det. Det är djupheten i förtrösten. Läs lite grann så ska du se. Vilka fantastiska tankar man får när man försöker att utveckla det här. Och då tänker jag, var är jag planterad någonstans? Och när Paulus tar upp den här undervisningen så skriver han till församlingen i Kolosse. Och jag ska faktiskt läsa det innantill för att jag inte ska missa en enda sak. Och det skriver Paulus så här. Ty även om jag är kroppsligt frånvarande så är jag hos er i anden. Och jag gläder mig när jag ser er ordning och när jag ser er fasthet i Kristus. Det är planteringen. Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom. Och låter rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning som ni har fått. Och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sina tomma och bedrägliga filosofier. Byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Men i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt. Och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och alla väldigheter. Säg ett amen till det här. Det kan vi väl kosta på oss. Vi kan ha lite friare ordning i våra gudstjänster. Då känner alla att då kan du få vara med. Och då kan både ett amen och ett halleluja passa in, förstår du. Och jag tror inte att det är några tronänglar som störs om vi klappar händerna lite grann. För det har varit en stor debatt bland de pålästa teologerna om det möjligen skulle kunna vara ovärdigt att göra så. Du, jag kan lösa dig ifrån det. För då har man inte läst psalmernas bok där det står gång på gång att vi skulle klappa i händerna. Tänk att man missat sånt fast man har läst så mycket. Hörrni, låt mig få gå vidare. Överlåtelse, vad är det för någonting? Om jag jämför mitt eget liv. Och man ska ju inte ta sig själv som ett exempel. Och jag gör det inte därför att du tror att jag är högfärdig på något sätt. Men jag måste ändå tala om en sak för dig. Det är nämligen så här. När jag lämnade mitt hem och reste iväg till min första bibelskola som jag berättat om. Så är det så här att när jag hade betalat tågbiljetten till Örebro. Så hade jag inga pengar kvar. Jag hade sålt mopeden för 350 kronor. Jag hade gjort ett skåp i slöjden som jag hade sålt till en kompis för 20 kronor. Och jag hade betalat tågbiljetten. Och när jag kom fram så hade jag bara matpengarna kvar. 190 kronor första månaden. Sen var jag pank. Jag hade en tia i fickan och på den tiden så var det ju papperstior som ni vet. Och jag gick och höll den där lite grann i fickan och kände att den var med. De andra gick och fika på kvällarna och jag kunde aldrig göra det. När jag var inskriven så fick jag reda på var jag skulle bo i Örebro. Du ska bo hos en äldre dam som tillhör Emanuelkyrkan. Hon bor på Ekersgatan 3B och du ska söka upp henne. Jag är på Järnvägsgatan och du går rakt fram upp i backen. Och så går du under tunneln och så fortsätter du så kommer du till Ekersgatan. Och jag letar mig dit. Jag ringde på dörrklockan och en äldre dam öppnade. Jaha, det är du som ska bo här, sa hon. Ja, tack, sa jag. Hon tog in mig i köket och från köket till rummet så fanns det en dörr. Det var mycket enkelt möblerat. Och jag var ju evigt tacksam för att jag skulle få bo där. Men jag skulle betala 75 kronor för rummet första månaden. Tiden den gick och jag hade inte en tanke på att betala någonting. Och det måste vara, jag var så överlåten då så jag räknade med att Herren skulle fixa det här. Jag räknade med det. Så jag tänkte en enda dag på att snart så kommer hon och så säger hon så här, nu vill jag ha dina 75 kronor. Och jag tänkte aldrig så. Och tiden gick, veckorna gick. Och rätt som det var en dag så öppnade hon lite grann på dörren ifrån köket. Och bara stack in huvudet lite grann och så sa hon så här. Herren, han har talat till mig om att du ska inte betala någonting. Och så stängde hon dörren. Sen var det inget mer. Och jag flög inte i taket och jag ropade inte halleluja. Jag sprang inte efter och tackade henne och sa ja, det är det som jag har varit bekymmer för hela livet. Eller hela tiden. Jag gjorde inte det. Därför att jag var överlåten. Jag var överlåten i vad han hade sagt. Jag såg ingenting. Men jag hörde: Leif, du ska tjäna mig och jag ska ta hand om dig. När man tittar på de här texterna och när man studerar dem lite extra, så var Jesus så angelägen om att tala om att han var den sanna vinstocken. Det står så i folkbibeln, eller det sanna vinträdet. Och du vet, den sanna vinträden försörjde varenda gren. Men försörjningen kom från roten. Det var därifrån försörjningen kom. Och därför så skriver Paulus till en ganska ny församling: lev rotade i Kristus, säger han. Och att vara rotad i Kristus, det innebär alltså att vara överlåten. Och det innebär att vara uthållig. Jag vet inte hur man ska ta min uthållighet. Jag är gift med en underbar kvinna sedan 57 år gammal. Eller sedan 57 år. Hon är gamlare än 57 år. Och jag har levt med henne i 57 år alltså. Och hon är ingen karismatiker som jag är. Så hon säger ibland att du har alldeles för bråttom, säger hon. Och du måste lära dig, säger hon, att inte släppa folk in på livet. För du blir bara utnyttjad. Och det kanske är sant till viss del. Men det är massor av människor som jag har fått hjälpa. Och på något sätt under den här perioden som jag har varit informatör, har jag fått en del tillbaka. Och när man får en del tillbaka, då börjar man äntligen att förstå på gamla dagar att nu är väl Guds ande utgjuten i alla fall. Och det har jag ju sagt massor av gånger. Men att möta gensvaret från människor som du aldrig har sett förut, som berättar de mest otroliga historier som du knappt kan tro på. Då kan du väl begripa att då är Guds ande utgjuten. Du har hört det, Ulla. Det var min arbetsledare. Jag hade många sådana. Och en dag så kom hon till mig. Och vi skulle patrullera tillsammans, hon och jag. Det är så att vi har inte rätt att ingripa i några sammanhang. Utan det vi ska göra, det är att serva alla människor som frågar. Och du kan på 8 timmar få minst 100 personer som frågar dig. Och då måste du kunna Stockholm. Så när den lilla damen kom och var orolig, och så sa hon: ja, jag ska till läkaren, så, men jag har glömt att jag ska åka. Ja, så jag, hur ska jag kunna klara det, sa jag. Ja, sa hon, jag vet inte, sa hon, men man skulle gå av någonstans på Östermalmstorg, sa hon. Jaha, sa jag, men då kan jag hjälpa dig. Då kan du bara gå ner på Östermalmstorg en bit och sen tar du Riddargatan till vänster. Och så går det till nummer 12. Där har du din läkare. Ja, jag ska titta på pappret om det stämmer, sån. Och det gjorde det. Och glad i hågen så gick hon sin väg. Och åkte med röd line. Eller den röda linjen. Det är sådana små trevliga saker. Men det är så här med oss pensionärer. Lyssna nu, ni som är ungdomar. Så här är det med oss. Vi som har ett långt yrkesliv bakom oss. Och så på gamla dagar så gör vi någonting annat. Så när två pensionärer träffas och har varit tillsammans 5 minuter, då kommer den ena pensionären och säga: jaha, vad har du gjort för karriär förut då, innan du börjar här? Och den frågan har jag fått många gånger, brukar jag säga så här: ja, jag har aldrig gjort någon karriär. Jag tycker att det är enklast att ta den vägen. Jaha. Och så berättar de om sin karriär, och så gick jag med den här kvinnan då som var arbetsledare, och rätt sen var så gjorde hon så här. Ann-Marie. Ja, sa hon, så här har jag varit förut, förstår du, mot all religion. Så här har jag varit. Oj, sa jag. Och jag hade ingen aning om att om hon visste någonting om mig. Jag vet inte det. Och så sa hon så här: ja, jag bor ju på Fridhemsplan, sa hon, och jag har en väninna. Och den där väninnan sa åt mig: kan inte du följa med till Philadelphia en söndag? Och kan du tänka dig? Jag sa: jo, det kan jag väl göra. För att uppmuntra väninnan lite grann. Och så kom jag dit, förstår du. Får jag tala om för dig? Ja, visst. Det var en jättestor kyrka, sa hon. Och det var så mycket folk, sa hon. Och de sjöng, sa hon. Det var en våldsam volym där inne, sa hon. Jaha, sa jag. Sa inget mer. Och så sa hon så här att... Och när jag satt där, sa hon, så var det en som kom fram och pratade. Det var hennes förklaring. Han heter Erik. Och den där Erik, han började berätta om mitt liv. Så jag tänkte, hur vet han det? Och så tänkte jag så här, men det här i alla fall, det kan han ju aldrig veta, för det har ju nyss hänt. Men nu berättar han det också. Och sen sa han så här att, vill du bli frälst och möta Jesus och få ditt liv förvandlat, så kom fram nu. Och jag reste mig och gick direkt. Så min kompis, hon undrar, var ska du gå någonstans? Jag ska gå fram och bli frälst. Är ni med nu? Vilken höjdare, va? Och så blir Ann-Marie frälst. Och så går hon en alfakurs. Och så blir hon döpt i Philadelphia. Och nu är hon med och är lärare på en alfakurs. Du, sa hon, har du varit i Philadelphia någon gång? Och så hittar vi varandra som syskon. Alltså, förstår ni lite grann, mitt i vardagslivet. Det gick bara några dagar, så kom en annan man. Han heter Jack. Han tillhörde ålderspresidenterna tillsammans med mig. Och så kröp han upp bakom min axel. Han är kortare än jag. Och så viskade han i mitt öra och så sa han så här. Du, sa han, jag har också blivit en broder. Jaha, sa jag. Vadå? Ja, du förstår. Jag har gått i en kyrka i Bromma. Så jag har blivit frälst, sa han. Och jag har ju förstört halva mitt liv, sa han. Men nu jobbar jag bland dem som också ska bli frälsta. Är det inte fantastiskt? Alltså, de kommer att berätta för mig. Och då förstår jag mer och mer i detta stora folkhav där jag rör mig, där finns Guds ande. Alltså, förstår ni lite grann vilka oerhörda resurser vi har som vi aldrig har förstått? Att vi kan få ett svar på vad som händer. Men när vi blir lyhörda för Guds ande, så blir det bara mer. Jag heter Reza, sa han. Jag har flyttat från Syrien. Och så berättar han, jag är skild, men jag fick vårdnaden om vårt barn, om sonen. Och jag kom i det djupaste mörker, sa han. Och jag visste inte vad jag skulle göra. Det var alldeles svart, jag sov inte på nätterna. Jag åt inte och jag bara tänkte, hur ska jag klara pojken som jag ska ta ansvar för? Och en natt så berättade han att han hade ropat färdigt till Allah. Men så började han att ropa Gud. Och så fortsatte han att ropa Jesus. Och det vart alldeles ljust i rummet, sa han. Jag kände att all smärta försvann. Jag fick några vänner som skickade mig till en bönegrupp i Stockholm där man talar persiska. Det var en språk. Och där fick jag undervisning, sa han. Och så gick jag till Södermalmskyrkan och där blev jag frälst, sa han. Och nu har jag blivit döpt i Södermalmskyrkan. Kan inte du följa med mig dit någon söndag? Alltså, när jag får vara med om detta, så börjar jag förstå storheten som sker i vårt land idag innan Jesus kommer. För det är så här, det skulle ske i de sista dagarna, står det. Och är vi inte vakna för vad som sker i de sista dagarna, då är vi inte beredda på att ta emot. Jag håller på att läsa en bok. Jag kanske tar den lite grann imorgon kväll. 69 släckta lampor från oss som en gång var med. Men det man har mött genom sina misstag, det är de präktiga människorna som har gett massa råd och massa regelverk, men som aldrig har förstått den smärtan som unga människor går igenom när de tvivlar. När liksom barnatron tar slut och man ska ta sina egna första steg, och så känner man, det bär inte. Jo, du har helt fel. Det bär. Men du ska prova att gå, så ska du se att det fungerar. Och därför så tog Herren en dag och skulle hälsa på i vingården. Jag ska be att få läsa för dig. Han skickar dit en profet som heter Jesaja. Och Jesaja, han får uppdraget, kapitel 5 och från den 7:e versen. Så här står det: Herren Sebaots vingård, det är Israels hus. Och Juda folk, det är hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad, profeten, men fann blodiga lagbrott. Han väntade rättfärdighet, men fann skriande orättfärdighet. Tänk, i Herrens vingård så hade det hänt det som Salomo talade om i Höga visan. Fånga de små rävarna, säger han, för att de är vingårdens fördärvare. Och de små rävarna kom i vingården när det var blomning, och sen blev det ingen frukt. De var inte så stora, de var små. Kan det möjligen vara så att det ligger i linje med vad jag läser i kapitlet innan, kapitel 3 och den 14 versen? Då står det så här: Herren, han håller rättegång med sitt folks äldste och deras furstar. Det är ni som har skövlat vingården. Rov från de fattiga har vi hittat i era hus. För mig är det här väldigt allvarligt. Jag tror nämligen att du och jag, vi finns i vingården. Vi är planterade där. Och när Paulus tar upp den undervisning när det gäller oss hedna kristna, så säger han: förhäv dig inte över grenarna. Här sitter Leif Tholin, en kraftig gren med lång erfarenhet. Det handlar inte om det. För om du förhäver dig över grenarna, så ska du veta det. Det är inte du som bär roten, utan det är roten som bär dig. Det är roten som bär dig. Och därför så klarade Jobb den svåra läxan att vara uthållighet. Att vara uthållig. Och jag ska sluta med det. Om du ska förstå hela Jobbs bok, då får du läsa den från början. Därför att kapitlerna finns inte i så kallad kronologisk ordning, utan det är utkastat lite här och var. Och Jobban gick igenom fasansfulla prövningar. Han missade allt. Hela sin familj. Det är en skakande läsning. Och när det är som värst, då tar hans fru och får liksom ett vredesutbrott. Och så säger hon så här: Jobb, säger hon, tala ut om Gud och dö. Men Jobb svarar: du talar som en dåraktig kvinna talar. Han sa inte att hon var dåraktig. Men han citerade vad en dåraktig kvinna skulle säga. Och så svarar Jobb och så säger han: till allt elände när han finns där på askhögen, jag vet en sak, och det är att min förlossare lever. Halleluja! Och när förlossaren lever, då vänder det och Jobb får tillbaka allt han har förlorat. Så du, vi har inte förlorat någonting. Vi har levt under så mycket välsignelser genom nådastolen, genom att förlåten brast i templet. Det finns en levande och fri väg. Och i den levande och fria vägen, där finns vi idag. Och då kan vi prisa Jesus och vi kan säga: jag vet att min förlossare lever. Amen. Vi ber. Vi reser på oss och ber. Herre, jag står här inför ditt ansikte. Jag tror att du vill besöka mig ikväll. Det är du som avgör hur mycket frukt det finns i mitt liv. Det är du som avgör hur långt ner i rotsystemet jag finns. Men Herre, jag ber dig att vi ska orka hela vägen. Även efter 80 år. Att vi ska orka hela vägen fram. Därför att vi ska få en stark förnyelse som ska gå igenom oss. Som ska öppna bibelställena för oss igen. Där vi ska få predika i den helige andes kraft. Med en ny smörjelse. Jag ber för mina evangelister som är här ikväll. Jag ber för mina föreståndare som är här ikväll.
Jag ber för församlingens äldste som är här ikväll, utav både män och kvinnor. Herre, ge oss den förnyelsen. Ge oss den kraften. Ge oss den visionen. Och låt oss få höra i vår ande ikväll att vår förlossare lever och du kallar oss alla vid namn. Amen. Hör ni mina vänner, nu var det så här. Jag hade förmånen att få predika tillsammans med Willy Säve i Philadelphia kyrkan för en hel del år sedan. Jag var mycket ung. Och då sa han så här en kväll. Nu ska vi prisa Gud, sa han. Och det ska vi göra alla på en gång. Och alla ni som vill tala i tungor så gör det. Och alla ni som kommer från olika länder, använd det språket. Men vi ska prisa Gud alla på en gång. Och vilket Bertil, du har väl varit med där så att du vet. När det var som brus av stora vatten. Och jag kan bara säga, vart har det tagit vägen? Vad är det som vi har tappat under resan? Vad är det som vi har försökt att tillfredsställa människor med? Vill du vara med? Prisa Jesus du också. Vi bara lovar dig Jesus. Vi bara lovar dig. Elisabeth. Vem är han? Gloria para la la sala quito gloria. Le prodiamento. Du får ta med dig Marcus för andra tillfället. Halleluja. Vi fortsätter lite till. Vi flyttar undan bergen tillsammans nu. Amen. Kito stalla man står i amento. Gud. Hör ni mina vänner, jag tror att det är så här. Att bland all den ungdom som vi har nu i våra församlingar. Så håller Gud på att dela ut sina gåvor. Och det visar sig nu att han söker efter evangelisterna. För vårt första uppdrag som evangelist. Det är att predika Kristus för folket där. Och när Filippus gjorde det så var det mycket som hände. Destruktiva krafter lämnade människor. Och det står att det blev stor glädje i den staden. Så du vet att allt det som Filippus fick vara med om, det kommer vi att få vara med om framöver. Och jag lovar dig att jag känner Stockholm så väl. Så att jag tror att många av de människor som mår så fruktansvärt dåligt, de måste få någonting utav befrielsen. Det går inte med yogan längre. Det går inte med transcendental meditation längre. Det går inte med österländska tänkesättet längre. Och det kommer aldrig att lyckas att vi ska svansa inför islamisterna. För att få dem på rätt väg. Därför att vi ska dela deras lära. Det kan vi aldrig göra. Och jag har varit ute för det så att jag vet vad jag talar om. Men det vi kan göra det är att tala om Jesus. Och tala om att Jesus, han är inte bara profet, han är Guds son. Det är sonen vi talar om. Det är inte profeten. Det är sonen vi talar om. Och det var han som sa för att ingen skulle gå förlorad. Varsågod och sitt. Varsågod Elisabeth.
Vem är Jesus? Vem är han som en gång lidit? Som blev missförstådd och hånad här på jord. synd och djävulstridig. Kan han frälsa alla som på honom tror. Han är Gudasonen som all makt är given. Krönt med ära och konungslig härlighet. Han är vägen, han är sanningen och livet. Han mot syndare har stor barmhärtighet. Vem är han som kämpade i bön för alla? Som på Golgata utgöt sitt dyra blod. Vem är han som lades ner i graven kalla? Men på tredje dagen levande uppstod. Han är Gudasonen som all makt är given. Krönt med ära och konungslig härlighet. Han är vägen, han är sanningen och livet. Han mot syndare har stor barmhärtighet. Tack att du är den du säger dig att vara. Tack att du har segrat över död och grav. Dig tillkommer makten, priset och all ära. Världens synder barn. Han är Gudasonen som all makt är given. Krönt med ära och konungslig härlighet. Han är vägen, han är sanningen och livet. Han mot syndare har stor barmhärtighet. Ja, han är Gudasonen som all makt är given. Krönt med ära och konungslig härlighet. Han är vägen, han är sanningen och livet. Han mot syndare har stor barmhärtighet.
Hörrni, en sån här vacker lördagkväll så är församlingen så generös så att du får vara kvar och dricka kaffe en stund. Och då vill jag väldigt gärna träffa dig. Men innan vi gör det så ska jag ge dig en inbjudan ikväll till förbön. Och den inbjudan till förbön nu, den är riktad till dig som känner igen dig. Jag behöver en ny överlåtelse. En ny överlåtelse. Vi har lite skämtsamt sagt i vårt äktenskap igen att nu förnyar vi äktenskapet. Och så har vi kramat om varandra. Och så har vi suttit i soffan. Och så har vi suttit och tittat på gamla fotografier. Och så har vi berättat det vi i alla fall kommer ihåg. Och det mesta tror att det är så. Och så har vi liksom förnyat de där minnena. Du ska veta det. Vi kommer från väldigt trasiga förhållanden. Både Maud och jag. Hon blev frälst när hon var 15 år. Hon blev döpt i den helige ande. Och när hon skulle döpas i Saronkapellet i Forsmo. En liten baptistförsamling på 8 medlemmar. Så hade doppvärmen gått sönder på natten. Så det var 13 grader i dopgraven. Men hon döptes. Och alla hennes kompisar var där och trodde att det var konfirmation mitt i vintern. Så de hade blommor med sig. Och hennes mamma kom. Och kan du tänka dig, när vi sitter och resonerar om sånt, så känner vi vilken avgörelse vi hade i våra liv. Alltså att vara 16 år och veta att du inte är välkommen tillbaka. Så du tror att du kan lyckas med Lots hustru, och det är inte så lätt. Och nu är det så här, mina vänner, att ikväll menar jag allvar. Jag menar allvar med min egen överlåtelse ikväll. Jag har varit i min hemförsamling. Vi har bott i husvagnen i 20 dagar. Jag har varit med på några gudstjänster där. Bara för att lyssna alltså. Men kan du tänka dig att den ton som fanns i den församlingen när jag blev frälst, den är kvar. Man sjunger fortfarande som vi gjorde då. Och då sjöng vi om den helige ande. Smält mig, tänd mig, sänd mig, ande, du som livet ger. Och unga familjer har kommit till. Människor har blivit frälsta. Även fast det är mycket annat som händer i en sån liten utarmad stad. Men vi kände, där fanns Guds ande. Och jag vågar påstå ikväll att här är Guds ande ikväll. Och vi är inte ute efter några resultat. Men vi är ute efter människor som ska överlåta sig ikväll. Och resa härifrån. Gärna med kaffesmaken och känna, nu har jag börjat på nytt. Och då vill jag fråga dig var du finns någonstans. Så kan du komma fram till mig. Så ska jag be tillsammans med dig. Och det är flera vänner som kommer strax fram för att hjälpa mig. Och vi kan börja nu. Och så kan Elisabeth leda oss i någon bönekör man sa så förr. Och så sjunger vi tillsammans. Och så varsågoda kom. Jag ställer mig här nere och jag väntar på dig. Det finns särskilt vänner här ikväll som Herren påminner mig, som Herren kallar särskilt ikväll. Jag tror att det är unga människor. Det är våra barn. Det är våra barnbarn. Det är den situationen där blomman finns. Och vi ska komma före rävarna. Vi ska göra det. Vi sjunger tillsammans. Och så är du välkommen fram, så ska vi be tillsammans. Varsågoda. Eller varsågod.
Det finns rum vid hans kors för dig. Det finns rum vid hans kors för dig. Miljoner där står, men det plats finns ändå. Det finns rum vid hans kors för dig. Det finns rum vid hans kors för dig. Det finns rum vid hans kors för dig. Miljoner där står, det plats finns ändå. Det finns rum vid hans kors för
Thank you. Pernilla har bott i samma stad där jag bott. När jag var ung pastor i Söderhamn.